Du lyssnar på Disco och Noah, Expressens podcast om allsvenskan med mig, Daniel Kristoffersson och Noah Backner. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Pajas åsikter. It's time to get rebel! Ja, precis. Pajas åsikter var det. Det var ju Simon Tern här som var ute i ett rejält utspel mot domarna. Ett av många som Norrköping har, Norrköpingsspelare har gjort de senaste veckorna. Får man säga att det är ganska, ja, det är ganska väntat att de gör det med tanke på hur mycket domslut de har haft emot sig den här säsongen. Men Pajas åsikterna var alltså Stefan Johannesson, domarchefen, som tyckte att Simon Tern hade Pajas åsikter. Jag tycker personligen, en kort reflektion bara angående domarna. Jag tycker de borde ligga, det här är ju en populistisk åsikt såklart, och det är ju ingen som kommer hänga mig för det här på Twitter, men domarna borde väl ligga lite lågt den här säsongen med tanke på allt runt omkring dem. Vad säger du?
Alltså jag kan tycka att det hedervärda i som förenade kanske IFK Norrköping och domarna var att man inte liksom sa allt man tänkte om det här hela tiden, under ganska lång tid. Och att det borde vara domarnas modus operandi även framåt här. Att de ska ha så pass mycket integritet att de inte engagerar sig i den här typen av debatter och grejer. Så att lite förvånande på så sätt. Samtidigt så var det ju så här med Norrköping också, att när de väl sa någonting där efter den här, det var väl när de hade vunnit borta mot
de hade vunnit klart i alla fall, och då var det som att öppna Pandoras ask och nu är den öppen.
Ja, men precis, då sa Jens Gustafsson, nu känner vi att tiden är rätt för att börja prata om det här. Och det är som att det var då skaffade de också licens att prata om det efter varje match. Så nu är det som att liksom det sprutar ut ur Norrköping hur förjävligt allt det här är hela tiden. Nästan som att då man kunde imponeras lite av att de, ja, men bra att ni ändå höll det här inombords medan ni förlorade matcher. Det känns som att det kanske liksom ebbar ut lite här nu, den beundran man hade inför det när det blir så här.
Men där är på Norrköpings sida ändå på något vis, med tanke på att de har haft det sjuka domslut emot sig, och sen så fick de ju här, de skulle ju ha haft en straff när Henok Goitom river ner en Norrköpingsspelare i straffområdet i slutet.
Kastegren,
ja, precis. Och de skulle ha haft en straff där såklart. Så jag förstår frustrationen, och de hade väl vunnit SM-guld om de inte haft de här alla domsluten emot sig. Så kan man såklart inte säga, men jag förstår frustrationen just där och då. Men som sagt, domarna bör ju ligga lite lågt. Pajas åsikter.
De moraliska vinnarna av allsvenskan utropar alltså IFK Norrköping till.
Nej, absolut inte.
Grattis till SM-guldet. Blir det fest på, heter det, Tyska torget?
Men ska vi ta SM-guld, så tippade jag Malmö det inför säsongen. Det är värt att påpeka ganska många gånger nu. Det tycker jag vi påpekar varje avsnitt där. Men de avgjorde det, Malmö, det här genom att vinna mot Göteborg, va?
Ja, det gjorde de ju såklart. Och det var väl avgjort sen innan. Jag tycker att det hade ut guldet ganska många avsnitt i rad nu. Men nu är det ju bortom alla tvivel. Det finns ju knappt, liksom, det finns ju knappt ens en teoretisk möjlighet att hämta in det där. Med tanke på hur få matcher är kvar och på hur många poäng som behövs. Och med tanke på att Anders Christiansen blir kvar i MFF. Vi pratar om det alldeles strax. Du ska berätta alla detaljer.
Men vi ska först, innan vi går in på SM-guld, ska vi ta den här kampen om andra platsen. För det är ju den som är mest intressant.
Ja, precis.
Och där trodde man ju att jag, i alla fall på förhand, även om AIK hade en bra form och formstackars i allsvenskan har fått ordning på grejerna efter att Bartos kom in, så trodde man att de skulle få problem med Norrköping, som har visserligen haft problem hemma, men jag trodde att de skulle köra över AIK. Så blev det inte riktigt. Norrköping har varit usla på fasta situationer under hela säsongen, och trots att man hade ganska bra övertag på AIK i början här, så gjorde Henok Goitom, på tal om på nyttfödd, 1-0. Och såg rätt bra ut för AIK där inför andra. Sen hände lite konstiga saker. Goitom kom inte in till
andra. Mycket märkligt inför andra halvlek. Han orkade inte upp tills dess riktigt. Eller orkade gjorde han såklart, men han dök i alla fall inte upp när han skulle. Men det var en väldigt konstig match, jag håller med. Alltså, jag tycker att det finns en period därefter. Framförallt, Norrköping skapar ju flest chanser i början och har ju träffat i stolpen bland annat. Men sen så i samband med att AIK gör mål egentligen, så tar de ju ett grepp om matchen. Norrköping ser lite osäkra ut. AIK lyckas kontra sönder dem några gånger. Och det är ju bara något beslut här och där och ett bättre avslut från Rogic från att de ska skaffa sig bra läge till 2-0. Sen när de kommer ut i andra halvlek så är det ju total överkörning från Norrköpings sida under 20-25 minuter.
6-1 i avslut typ första kvarten.
Ja, och det är först när Bartosz Jelak gör ganska många byten.
Fyra på sex minuter.
Precis, som han lyckas ändra matchbilden. Och det var ju skickligt gjort, får man säga. För att AIK blir mer direkta. De får in Sigthorsson som nöter ner en del bollar. Och de hotar ännu mer utan bakom backlinjen. Ganska mycket mer där. Och då vänder ju matchbilden. Och sen så är det ju så att när 2-2 faller så känner man att det kan tippa åt vilket håll som helst det här. Därför att de var inte... Lite mer direkt AIK. Men Norrköping, som hade varit hela säsongen, blev inte riktigt klok på att de inte kan få mer stringens i sina insatser. Att de inte kan se lite mer likadant ut. De har ingen stabilitet riktigt i prestationsnivåerna. Medan man ju såklart, vilket jag har slagit fast många gånger här nu, att AIK är såklart ett väldigt mycket bättre lag än för 2 månader sedan.
Ja, Norrköping har väldigt konstiga. De hade ju en rad chanser där att göra 3-1, bland annat ett skott i innerstolpen där när de har vänt 0-1 till 2-1 på 4 minuter i andra halvlek, och där typ ser att Haksabanovic har vänt ut och in på Robban Lundström som byttes ut i 61 minuter mot Micke Lustig. Och då trodde man att hade Norrköping gjort mål där, tror jag, på den där stolpskottet, så hade de nog vunnit där. 3-1 där hade nog AIK inte orkat med. Men
det var Levis avsnitt att tänka på det.
Ja, precis. Och sen, men bytet där då, gör ju 2 byten i 61 och så 2 byten i 68 tror jag det är. Och då får de ju ny energi och ja, jag vet inte, rättvist 2-2 kan man ju diskutera. Jag tycker Norrköping, om man ska se till chanser och domslut och sådär, borde ha vunnit. Men AIK har det flytet nu och Sebastian Larsson gör 2-2 på straff säkert. Så att, liten, vad ska man säga? Det var väl inget av lagen som direkt jublade efter...
Nej, det gick också i titeln på säsongsdividén från Allsvenskan 2020. Det är ingen som direkt jublar. Malmö FF kommer ju jubla mest såklart. De tog en planenlig och ganska diskussionsfri seger mot Blåvitt här med 3-1.
Ja, får man säga.
Det gick snabbt och han gjorde nog inte ens ont för Blåvitt, höll jag på att säga. För att det är... de rev av det där utan problem, helt enkelt. Straff efter några minuter och sen så en tavla av Marco Johansson som gjorde att Pontus Wernbloom kunde kvittera innan Toivonen då lurade en icke-offside-fälla. Jag vet inte vad man ska kalla det riktigt för. Det var ett missförstånd, offside-missförstånd. Yellow som trodde att han ställde offside när han klev upp.
Exakt. Men
lämnade Toivonen helt fri på bortstolpen. Och sen blev det hela punkterat i andra halvlek 3-1.
Ja. Jag vet inte, Malmö känns ju, de som har som sagt vunnit redan, imponerande också att de liksom maler på och kan väl gå runt på en del spelare. Isak Kiese-Thelin satt på bänken nu med tanke på att det är väl inget klart, han har haft lite skadekänningar i och för sig, men det är väl inget klart angående hans framtid heller, men det är rätt skönt att ha och slänga in honom när man har en halvtimme kvar liksom, eller i andra halvlek.
Det verkar vara lite med Thelin där, att det är en blandning av att slitage på honom och att han faktiskt inte har en glasklar framtid. Att de har givit mer spel till Nalic istället, som jag tyckte var ganska bra här. Som ju gjorde mål också.
Gjorde mål, fast ett självmål blev det ju.
Men jag menar att det är lite signal kanske där, att de börjar planera nu för... Jag menar, hade det handlat bara om att ta poäng här nu, kanske spelat med bästa laget. Men här kan man kanske då väga in lite olika faktorer i att Kristelin blev bänkad. Men det vore ju intressant, det ska bli intressant att se vad som händer med honom, för de har ju börjat prata om, han har ju börjat prata om att MFF verkar ha ändrat lite inställning i fråga om att de kan köpa loss honom eller inte. Du har ju varit inne på mycket att han kommer bli för dyr för dem, men att de skulle ju kunna också vrida om sin budget rejält och försöka få honom permanent.
Men Blåvitt, sen måste man ju snacka en del om Anel Ahmedhodzic också. Han är ju för jäkla bra alltså. Har Blåvitt kanske inte de snabbaste anfallarna i Wernbloom, men det var några gånger där som han jagade i kapp några spelare där det såg ut som han har liksom en, såg ut liksom Jocke Björklund på den tiden han var som bäst i landslaget. Det är ju, man lider ju varje gång man ser honom att inte han spelar i Sverige, för jag tror att han hade ju mycket, för som han spelar nu skulle han mycket väl kunna varit en
var med i en
lirare trupp, som har, ja, men alltså inte bara det. Jag menar, hur mycket sämre är han än Pontus Jansson? Det tror inte jag är så mycket.
Som jag tycker det är svårt att jämföra, men ja, men det är klart att han är ju den bästa mittbacken i Allsvenskan just nu, tycker jag i alla fall.
Och, ja, det får man säga.
Det är inte bara det här med att han är väldigt snabb och, som du påpekar här, att han i väldigt många löpdueller tar udden av IFK Göteborgs försök att ställa om, utan han läser ju spelet på alltihopa och sen tar han fram bollen väldigt bra hela tiden också. Att han sätter igång väldigt många, startar väldigt många anfall för MFF på ett bra sätt. Och man såg ju nyanser av det här, eller tendenser till det här i början på säsongen med Ahmed Hodzic, tycker jag, att det fanns de här egenskaperna hos honom. Nu är det ju mycket mer att de är mer präglande för hela hans insats över 90 minuter, att han lever ju ut mycket mer av sin potential. Och även om han inte, det finns ju två stora diskussionspunkter med när spelare slår igenom i Allsvenskan. Den ena är då om de ska vara med i landslaget eller inte. Det får vi tyvärr utesluta nu eftersom han har valt att spela för Bosnien-Herzegovina istället. Den andra är hur mycket han ska säljas för. Och det är klart att de här summorna som har förekommit då är andra mittbackar som har visat betydligt mindre. Ta till exempel då Tolinsson och andra som inte har varit lika framträdande som Ahmed Hodzic, så kan man ju fundera på vad MFF kan ta betalt här, om det är uppåt 40-50 miljoner för honom nästan, för att så pass bra ser han ut.
Ja, men det gick ju Mackan Danielsson för, och han är ju 10 år äldre, så det här måste ju vara...
Det borde vara mer än 50.
500 miljoner. Nej, oj. Jag skojar. Nej, men Mackan Danielsson går ju såklart inte att jämföra. Men vi måste ju beta av Anders Christiansen Gate också här.
Ja.
Det har ju varit
det får ju bli din uppgift då, eftersom du är den som har känselspröten ja, ute i Saudiarabien.
Nej, men precis. Nej, men jag fick reda på här i början av förra veckan att Al Nassr var på gång och lägga ett bud på Christiansen. De hade gått bet på en rad stjärnor här och varit lite desperata. Bland annat försökte de värva Mesut Özil för 55 miljoner från Arsenal, men där sa väl han själv nej, alltså Özil. Arsenal vill väl väldigt, väldigt gärna bli av med honom, som jag har förstått det, på lite hans... Han har ju ganska, gjort ganska sköna hintar han, om jag får slänga in en liten... ja, du har väl sett det på Twitter när han hyllade Wenger och att det var en pik till Arteta.
Ja, ja, absolut. Ja.
Ja, det var ju helt fantastiskt. Ja. Men, och så gick de bet på några andra stjärnor. Men så la de ett bud då i början av veckan på 30 miljoner. Men alltså Malmö vill ju inte sälja honom. Nu, det här vet jag inte. Men jag skulle anta att sportchefen Daniel Andersson har lovat typ Tomasson att inte sälja honom eller sånt där. Med tanke på att...
De tackar nej.
Ja, precis. Och att sen vet de också att Christiansen är värd alldeles för mycket för Malmö. För att de kan inte spela utan honom. Då har de ju bevisat ganska många gånger.
Men han var ju lite svävande där. Jag gjorde ju en intervju med Dplay efter matchen mot Blåvitt, där Tommy Åström tror jag inte gick rakt på sak riktigt.
Nej,
med
han saken. Fick ju inga frågor om det. Det var liksom, de skulle ju bara, varför frågar de inte han så här? Ja, vad säger de om att Al Nassr, eller att Malmö tackar nej till budet från Al Nassr? Jag fattar inte varför man inte ställer den frågan. Men skitsamma. De fick i alla fall ett bud, tackade nej. Han spelade matchen och de här Al Nassr blev ännu mer desperata och de la ett ytterligare bud som var på närmare 40 miljoner, men det blev nej där också. Christiansen skulle ha tjänat ett kontrakt på 3 miljoner som var värt ungefär 75 miljoner. Det var ju liksom hiskliga summor. Med bonusar ska sägas då. Det var ju bra pengar ändå netto, men inte lika mycket med bonusar. Men säg att han hade tjänat utan bonusar ja, men mellan 17,5 och 20 miljoner netto då per år. Så du fattar ju själv att du kan ju göra liksom hela din familj ekonomiskt oberoende flera gånger om. Så det är klart att, och han gick ju till styrelsen också, det skrev vår kollega Mattias Larsson, vilket jag också fick uppgifter om, och bad om att tacka ja till budet. Och jag menar, det är klart att han blev besviken och liksom förbannad. Vem skulle inte ha blivit det? Alltså, om det finns ingen spelare i Allsvenskan som skulle bli erbjuden de där pengarna som inte hade försökt liksom få till en transfer med alla medel. Sen vet ju han om att han har kontrakt, och han har ju kontrakt i 2025, och liksom, det är inte synd om honom på något sätt, men att han är besviken över att det inte blev någon transfer, det är väl alltså, det är ju helt självklart, och det är väl inget konstigt att han är där. Det hade ju vem som helst blivit.
Ja, jag tycker inte jag sett så mycket upprörda reaktioner över det heller. Alltså i vanliga fall kan det vara den här bara, va? Tror du det här klubben betyder mer för dig? Men det är väl ingen som inbillar sig att det är så i det här fallet riktigt. Men det är ju också ett dilemma som man ser dyka upp gång på gång, tycker jag, det där med att spela i det där skete. Sen tycker jag han resonerade ganska klokt i övrigt, Christiansen, där, att när han pratade med Dplay så sa han ju det, att man värderar olika saker och olika delar av karriären. Men det här är väl en sån grej som trumfar då tryggheten och det bekväma livet i Malmö med sin familj och barn, får gå kvar i samma skola. Att, ja, det finns en prislapp på det också. Här var det väl någon som erbjöd den då. Det kanske inte är helt över ännu, eller? Vad tror du? Är det här stängt nu? Han kommer inte gå dit?
Ja, nej, det är det. Alltså, det här är ju... Fönstret stängde ju i förrgår, tror jag.
Så var det.
Så han blir kvar. Han blir kvar. Och jag tror liksom inte... Han kanske är lite sur och besviken några dagar, men sen kommer han glömma det, tror jag i alla fall. Men sen vet man ju inte här hur de resonerar efter de har vunnit SM-guld och sådär. Men jag tror inte att det här erbjudandet kommer igen, liksom. Det brukar vara så här med allsvenska spelare. Det är ju en slump att de kan tjäna så mycket pengar, som med Marcus Danielsson till exempel. Där var det ju att Dalian hade gått bet på två mittbackar, och så skulle de värva en serb, eller tror jag, en serbisk mittback som Benitez ville ha från Toulouse, och så fick inte Toulouse sålt sin stjärna, så de stoppade den, och så blev det här liksom en sista minutervärvning av Maca Danielsson, och det gjorde att han tjänade liksom 60 miljoner över 3 år typ.
Mm. Så Djurgården tappade 40 poäng i allsvenskan. Men de reparerade lite av det i helgen i alla fall, när de mötte Sirius och vann med 4-0. Djurgården ser ganska bra ut just nu här. Har ju ett par positiva tecken bakom sig från matcher efter att ha vänt en lite trögare resultatrad, får man säga. Här var det väl klart hjälpta då av Stefano Vecchias röda kort. Men det var ju ganska ensidigt ändå, hela historien. Och en förkrossande resultatsiffra, får man säga, 4-0. Som man inte riktigt såg framför sig på förhand, kanske.
Nej, inte direkt. Och sen så har ju Djurgården, de har äntligen hittat sin offensiva mittfältare, Fredrik Ulvestad, så kommer han lämna klubben. Liksom. Det är lite signifikativt för Djurgården den här säsongen, känns det som. De har haft svårt att hitta rätt med spelarna, Emil Kujovic, Jonathan Ring. Ulvestad har varit bra såklart, men att, och Mange Eriksson har de använt på massa olika positioner och sådär. Så att, nej, de...
De har ju spelat Holmberg där också, som tia en hel del.
Ja, precis. Men de räddar ju upp säsongen om de kommer typ tvåa, trea. Ja, men visst. Allt annat är väl en jättebesvikelse med tanke på hur det blev i Europaspelet också. Att sen kommer de få bygga om en del till nästa år. Vi vet ju att Jonathan Augustinsson är klar för Rosenborg. Han har till och med gått igenom läkarundersökningen och skrivit på redan. Så jag fattar inte varför inte Djurgården har kommunicerat ut det, men de lär vi göra det ganska snart, skulle jag tänka mig.
Ja. Även om det är som sagt, det ser ju bra ut för Djurgården på många sätt där, på det sättet att de har ju fortfarande ett väldigt tryggt grundspel, och formsvackan, om det här var en svacka den här säsongen, så ligger de fortfarande i tabellregion och har presterat på ett sätt som gör att man kanske inte oroar sig så mycket för deras räkning. Däremot så är det väl det, just att en stor kärna, liksom ryggraden i laget egentligen, från guldlaget om inte annat, försvinner till vintern här nu. I vissa fall känns det mer naturligt, och i andra fall känns det mer som att det är spelare som de hade behövt bygga vidare på, framförallt Ulvestad.
Ja, och sen är det väl en del frågetecken kring Erik Berg, Kujovic relation till Kimmo Tolle, det var det Aydar Evic-gate, PK Bråtveit blir inte kvar heller, så att, nej, det kommer bli
lite turbulent. Hammarby gjorde en riktigt bra insats borta mot Östersunds FK, tyckte jag. De var ett av få lag som inte har blivit lamslagna av ÖFKs väldigt organiserade och plikttrogna kontringsspel, utan de lyckades faktiskt föra den där matchen. Det var lite svängigt i första halvlek. En klokt analyserande Aymar Kjær var ute i Dplay och sa som det var, att han tyckte att Bayern hade tillräckligt bra spelare och tillräckligt bra lag för att kunna ha lite bättre kontroll på det där och slippa jaga straffområdet till straffområdet hela tiden. Och det hade han rätt i. Och andra halvlek så växlade Hammarby upp ganska ordentligt också, och gjorde 3-1 totalt på ÖFK, där Blair Turgott fortsätter att ösa in poäng. Men det är Katja Niklic och det är Gustav Ludvigsson i front, roller som frontfigurer, och även Aron Johansson, får man säga nu, som har verkligen börjat visa sitt värde för Bayern på ett annat sätt. Men det såg ganska bra ut för Bayern, och det som är intressant, som jag tar fasta med mig från den här matchen, det är ju klart att man kan fästa då uppmärksamhet vid Ludvigsson och vid Kacaniklic, de här spelarna som kanske är de som lyser allra klarast just nu. Men det var andra matchen i rad som Maja Mašar fick starta på mitten för Bayern och på bekostnad av Darijan Bojanic. Och precis som vi sa tidigare här då om Ahmed Hodžić, att det var en spelare som när han fick chansen i början av säsongen så kunde man se glimtar av vad han kunde, så börjar man se mer och mer av en utväxling på honom nu, att han har börjat mogna in i allsvenskt spel, och det är en väldigt mångsidig och bra spelare, Kär, som det känns som att Hammarby kommer kunna ha mycket nytta av och så småningom även då sälja ganska dyrt säkert.
Ja, det tror jag också, och jag fick bara en grej på Twitter här från någon som skickade till mig apropå Alexander Kacaniklic, som har haft en del upp och ner, men han har ändå gjort öst in en del poäng den här säsongen. Men hans poängrad sen han kom till Hammarby är alltså 39 poäng på 49 matcher i Hammarby hittills. Det är ganska imponerande.
Det är ganska bra. I år är det väl, vad är det, 3 plus 9 eller så där han haft i år, tror jag.
Alltså. Ja. Och då känns det ändå så här som han har gjort det. Ja, man tänker så här, ja, han har gjort det okej, inte mer, men ändå 3 mål och 9 assist är ganska bra. Ja,
men det har väl varit en del klumpleveranser också från honom här, som att han gjorde typ 2 plus 1 i någon match och så. Att sen kan det gå ett tag utan att det har varit poäng. Och han, precis som hela Bayern, har ju saknat samma flyt. Men jag tyckte att i andra halvlek här så var det Hammarby som påminde, precis som då delar av matchen mot Mjällby, att de såg lite mer ut som laget från 2019. Och de kommer ju precis som Djurgården med ganska bra fart under fötterna in i slutfasen av säsongen här nu, och kommer att sätta rätt mycket hårt tryck på Häcken och Norrköping och Elfsborg om de här Europaplatserna högst upp i tabellen, känns det som.
Kort grej som jag fick här som vi kan referera till som just in. IFK Göteborg kommer gå ut med att de säljer Jesper Tollinsson här idag eller imorgon. Så att,
då slipper du fler frågor om det. Där många som undrar vad fan håller på med egentligen.
Han blev kvar. Ja, han blev kvar. Jesper blev kvar. Vad hände?
Här, det kom frågor idag också om det, såg jag. Alla säger att det här inte har hänt utom du.
Precis.
Hur säker är du?
Ja, exakt.
Så här forumilägg som från de diskussioner man har haft på Jarfall på Newcastle forum och så där mycket där någon postar någonting och så här, källa på det.
Ja, exakt.
Och så om någon har kommit med för många felaktiga påståenden så blir man häcklad för livet.
Nej, bäst är ändå den här konversationen när jag skrev om Henok Goitom här och råkade säga att han var lite skadebenägen.
Ja, just det.
Och fick massa, jag sa förlåt, han har ändå haft diskbrock liksom. Ja. Lite skadebenägen, ja. Ja, men det är bara sträcka upp handen och be om ursäkt. Och så fick jag svar på den tweeten. Varför ber du inte om ursäkt? Ja, vilket jävla dårhus Twitter
där.
Ja,
det är galenskap faktiskt. Jag fick på det ämnet så var det en annan fråga. Mycket, det kommer en hel del legitim kritik och så. Och så ibland håller man inte riktigt med. Jag hade en gång som jag inte höll med om i veckan här. Det var någon som ställde frågan till mig och Oskar Månsson varför vi inte var på regeringens presskonferenser när de pratade om publikmängder då, på att man skulle höja till 300 där. Och man kan tycka att det kan vara sportreportrar där, absolut. Nu är vi en hel redaktion och jag håller på att jobba med andra grejer just nu, så det var mitt skäl till att jag inte var där.
Ja.
Men då var det någon som invände att ja, det var skandal att vi inte var där, för det var en ödesfråga för hela svensk elitfotboll. Och jag håller inte med om att åskådarantalet 50-300 är ödesfrågan för svensk elitfotboll just nu. Jag tror inte att de här 250 personerna rider in och löser den ekonomiska krisen i kölvattnet av coronapandemin riktigt. Nog om det. Örebro SK slog Helsingborg med 3-2 och Nahir Besara gjorde sitt 10:e mål för säsongen, va, tror jag.
Fäster 11:e platsen i allsvenska tabellen då.
Yes.
Nej, jag vet inte exakt var de ligger, men det är väl
de har väl 32 poäng som alla andra. Och Besara
fortsätter. De är 9. Örebro är 9. 33 ja. Poäng har de.
Ungefär i den
där de har slutat
i de trakterna där de brukar hamna. Men Nahir Besara i alla fall då, det kändes ju väldigt planenligt att han skulle komma in och göra 10 mål, och så kommer han säljas till turkiska andra ligan och så kommer han tillbaka, och så kommer det vara huggsexa mellan Örebro
rykter om Hammarby,
Kalmar och Giffarna, och så hamnar han i Örebro igen.
Men konstigt att ingen större klubb högg på honom, framförallt när han var bossman.
Ja, jag håller med.
Fattar inte det märkligt.
Nej, men han har ju spets, alltså det finns ju saker i kanske vissa delar av hans spel som jag förstår att han inte är aktuell för de absolut bästa lagen i allsvenskan. Men han har ju spetsegenskaper som rätt många lag saknar. Alltså det är ju inte så att det kryllar av offensiva mittfältare som pangar in 10 mål per säsong, och han är ju garanti på det liksom, att han gör det. Lite märkligt att Besara fortfarande är bara, känns bara ständigt aktuell för Örebro eller spelare i Örebro.
Och där är han ju också en sån här spelare som inte gnäller, utan det är liksom bra att ha en trupp också. Så ja. Att, ja, det var konstigt. Örebro har gjort det bra där. Men sen, det stora frågetecknet här då är ju Andreas Granqvist som inte har kommit till rätta med sina skadeproblem. Och känns som landslagets lagkapten att han skulle starta ett EM-slutspel i sommar känns ju väldigt långt bort. Dels med tanke på den form han har varit i tidigare och nu att det är så mycket skador. Och sen, jag såg några spekulationer i Helsingborgs Dagblad om att han skulle lägga av.
Det skulle ju inte komma som en blixt från klar himmel kanske om det.
Nej,
var så.
Men det vore trist om det avslutar på det här viset. Tänk istället han, ja.
Det går ju bara att hålla med om. Samtidigt så är det ju, känns det som också som att, sådär, att det finns någonting ganska väntat i det. Det har ju inte funkat riktigt senaste året. Nej. Här egentligen för honom. Och när det gäller landslaget så är väl intrycket att man har börjat röra sig vidare med lite nya kompositioner. Vi får återstå se. Det lär väl komma något besked från honom här under hösten. Om den här Coca-Cola-dieten har funkat eller inte. Eller han skulle avstå från cola, var det. Sorry. Det känns tyvärr som att vi ofta hamnar i det här, ungefär de här sex lagen på slutet av våran matchgenomgång. Därför att resultaten och parallellberättelserna om dem under säsongen blir vad de blir. Men Häcken-Mjällby 2-2, Varberg-Elfsborg 0-0, Kalmar-Falkenberg 0-0.
Vad ska man säga om dem förutom att Kalmar nu ryker väl dem?
Ja, det där var matchen som var tvungna att vinna. Och det finns matcher man ångrar att man inte såg. Jag ångrar inte att jag inte såg Kalmar-Falkenberg 0-0.
Men däremot är det ju sjukt att Elfsborg inte vinner mot Varberg med tanke på chanserna de hade. Rasmus Alm brände ju rejält med chanser. Mm. Tungt för Elfsborg också. Och förlora, men bara spela oavgjort mot ett Varberg. När det är så tätt i toppen.
Ja.
Liksom Norrköping 40, Häcken 40, Elfsborg 40, Djurgården 39, Hammarby 39. Sex lag som slogs om två platser.
Och man måste ju fråga sig där med Elfsborg då. Hade en Jesper Karlsson varit tungan på vågen i sån här match? Sannolikt hade han väl det. Det kan vara så att den försäljningen då bringa in en del pengar, men kanske
jag
kostar
tror,
en del poäng.
Om jag inte har fel så tror jag Elfsborg har ganska bra schema kvar. Det har de kanske inte. Norrköping, Falkenberg, Helsingborg, Sirius, AIK. Ja, inte jättebra.
Och samtidigt så är det väl som vi blev påminna om förra veckan här, att det är inte världens grej att gå till Europa nästa år. Så att det kanske inte är
hela precis.
Sluta fyra heller. Men Kalmar åker nog ur, ja. Och det ser ju väldigt deppigt ut på den fronten. Den här veckan ska vi gå igen då, med tanke på att det har lite att göra med vår arbetssituation båda två just nu. Men vi går direkt på frågorna.
Det gör vi.
Så vi beger oss till frågelådan.
Här borde vi gjort en frågelåda, borde vi ha liksom ett sånt här frågelådan.
Ja, det där, spela in det där, Kim. Spara det och så sparar du Discos jingle för frågelådan.
Frågelådan. Barapapapau. Frågelådan. Frågelådan.
Vi börjar med ANS, Northern Souls, som skriver så här. Hur mycket vågar klubbarna agera till nästa säsong överlag i och med de nya direktiven med 300 per match till den 21 maj? EM-uppehåll på det. Dåligt med tid att skapa intäkter i publik och övrigt. 21 ser extremt dystert ut ekonomiskt för lagen. Vem vågar egentligen köpa alls? Och det är bara att instämma i den farhågan. Det är väl det här stora osäkerhetsmomentet som drabbar alla och som verkligen ska bli intressant att se vilka ekonomiska risker man vågar utsätta sig för och sådär. Sen är det väl lite samma sak, tror jag, med som när man pratar om tillstånden för att arrangera konserter och såna här grejer, att det går ju inte att budgetera med någon publik när de här reglerna ligger till 21 maj. Det är samma sak som att jag såg någon som pratade för Debasers räkning här i Stockholm till exempel då, om att de kan inte boka en enda konsert, inte en enda spelning. Även om det är så att de här restriktionerna skulle hävas i april för att det ser bättre ut, så går det inte att planera in några konserter. Så att det är ju ur budgetperspektiv, så är det väl så att man måste, och igen då, det hade ju varit mycket lättare för alla klubbar här nu om det var så att regeringen hade sagt att, vet ni vad, plan B här om ni inte kan ta in publik, det är att de här pengarna finns åsidosatta för att kompensera er så att ni kan bedriva er verksamhet på det sättet som är tänkt. Men tyvärr så är de där ganska sakta, allt som händer med pengar till elitidrotten i Sverige från regeringshåll. Och jag förstår för mitt liv fortfarande inte varför allt fokus ligger på att släppa in ytterligare några hundra åskådare istället för att försöka kräva stora räddningspaket.
Anton Larsson, status på Jesper Tollinsson. Ingen part mer än ni har sagt att det är klart.
Så är vi en part i det här alltså?
Jesper Tollinsson är klar. Göteborg kommer gå ut med det ganska
snart.
Här är en grej som vi glömde, som vi faktiskt var dåligt av oss, men som vi ska kompensera med nu då. Johannes Rosvall: jag vill ha en hyllning till Nordin Gerzic, 300 matcher, legend och kapten i ÖSK fotboll. När han lämnade för Göteborg förlängde han kontrakt med ÖSK för att ÖSK få betalt. Tala öppet och föredömligt om personliga problem och inte minst visat otrolig klass på planen. Och det håller jag med om. Han är ju en ÖSK-legend.
Ja, Mr. ÖSK skulle man kalla honom för. Alltså han är ju den absolut mest ikoniska Örebro-spelaren på de senaste 15-20 åren i alla fall, nästan, va? Känns det som.
Ja, och framförallt alltid väldigt trevlig. Skön att intervjua. Det starkaste minnet jag har från honom var att när han kom med i landslaget på en januari-turné här för många herrans år sedan. Jag var inte med på den, men jag har fått återberättat för mig att han kom med det landslaget och alla kom dit och skulle vara astränade, men han hade inte skött vinterträningen speciellt bra, så att när de sprang BIP-testet så föll han ihop på typ nivå 10. Det blev inga mer landskamper för honom.
Tråkigt.
Men han har ju pratat om det tidigare, och vilket det är, om man ska vara lite mer seriös, har han pratat om att han mådde ganska dåligt och hade med personliga problem med spelberoende och sådär.
Precis.
Man får säga att han har kommit tillbaka väldigt bra från det. Och hitta sin roll, får man säga, där i ÖSK. Att vissa spelare har ju sån här liksom en extrem liksom fokus bara på att bli proffs. Eller proffs utomlands då. Alltså, de är ju proffs i Sverige. Men, och komma utomlands. Men Gerzic här insedde väl att han kan ha en ganska fin tillvaro också i Örebro, bli legend där och ha ett bra liv där, så att ett föredöme på alla plan, och jag har sett väldigt många hyllningar till honom här på Instagram och på sociala medier, bland annat Robert Åhman Persson. De är ju bra kompisar de två.
Nej, men jag kan instämma i alltihopa. Det som har varit grejen med Gerzic också är väl kanske sådär att man ibland kan man utifrån titta på spelare och man vet ju aldrig bättre själv. Man kan titta på spelare utifrån och tycka att känna att var rätt de har hamnat någonstans här. Och jag kunde känna samma sak med Linus Hallenius i Sundsvall på ett sätt. Alltså, han har haft en karriär med ganska många mindre lyckade episoder i andra klubbar, och det har känts som att han utifrån har man fått intryck att han skulle må bättre av att, liksom, av att värdera miljön han är i högre. Och det gjorde han ju med Sundsvall på många sätt också, även om han valde att ge sig iväg på ett nytt proffsäventyr och nu har hamnat lite snett i Norrköping, får vi säga ändå, eftersom det inte blir några mål eller speciellt lika mycket speltid som man kanske hade tänkt sig där. Gerzic är en annan sån, att man var glad att han återvände till Örebro, och jag har varit glad att se honom stanna kvar i Örebro under så lång tid som han har gjort det, för att det känns som att det har varit en som både hon som fotbollsspelare och person, sådär, man lägger ett pussel utifrån, så ser det ut som att där ska han vara, helt enkelt. Och sen så de här grejerna som du nämnde förbifarten där då, att han pratade om sitt eget spelmissbruk, och dessutom jag såg att han har varit även ute nu även under pandemin, vet jag, och pratat om att det här är en risk situation för många spelmissbrukare och andra missbrukare, att i den här isoleringen och alltihop, att han har blivit en röst i den. Och det är ju så att det finns ju ganska många fler spelare i Allsvenskan, vad jag vet i alla fall, som har haft spelmissbruk, att det är en ganska vanlig ett ganska vanligt problem, tror jag, jämfört med andra grejer bland fotbollsspelare, att man har problem med de sakerna. Och att han har blivit en röst för det har ju varit ovärderligt, tror jag, för många. Och det ska han ha stor respekt för, Nordin Gerzic. Och det var ju då vi inte pratat så mycket om fotbollsspelaren, som ju har hållit väldigt hög nivå och varit en av de bästa Örebro under väldigt många år. Så att, värd alla hyllningar efter sin 300 match i ÖSK.
Verkligen.
Gnaget före jaget, som användare som heter Alu59981. Något nytt om intresset kring Erik Karl och Paulus Abraham. Varför har AIK så svårt att sälja och ta bra betalt jämfört med konkurrenterna? Det här bollar jag till dig, Disko.
Har AIK svårt att sälja och ta bra betalt? Det är väl att de... Ja, man får se det så här. I Alexander Isak fick de jäkla bra betalt, eller hur?
Ja.
Men jag tror han syftar på är ju att de använder sig av förmedlare, va? Och ge bort en grej till dem. Alltså det är väl den diskussionen som jag har sett nu här, att IFK Norrköping användes inte av det och fick väldigt mycket betalt. Jag tror Dplay hade någon sån där sammanställning.
De hade en väldigt bra sammanställning av Norrköpings spelarförsäljningar, ja, de senaste åren.
Precis, men AIK låg ju med i toppen där. Det är klart att Isak och försäljningen av Kristoffer Olsson gör ju sitt till, men att de skulle ha så svårt att ta betalt, jag vet inte. De har ju fått ganska Quais som fick de bra betalt för. Och ja, de, just det här med Nabbe då, att de gav bort, att hälften försvann av 25 miljoner. Och Nabbe var ju stek ett år, de fick, ja, fick de 14 miljoner netto eller 13 miljoner netto.
Mm.
Men, ja, men det, jag tror inte det, i så fall skulle jag vilja vända på det. Jag tror inte det att AIK har svårt att ta betalt. Jag tror mer det är att IFK Norrköping och Djurgården har, och Hammarby har haft en extremt lyckade försäljningar på senaste tiden och har liksom har varit ett ruggigt föredöme på den, på det planet. Jag vet inte vad du tycker, vad är din bild av det hela?
Nej, jag tycker de fick bra betalt, både Kristoffer Olsson och Isak. Sen är det väl att pengar har försvunnit i de affärerna till mellanhänder, som man undrar om de verkligen behövde. Alltså då kan man, de pratar ju själva och motiverar det ganska mycket med att vi hade inte möjligheten att sälja spelarna till de här summorna om vi inte tog hjälp av de här personerna. Och vad berodde det på då, kan man fundera ett andra led liksom. Berodde det på inkompetens och dåliga nätverk när andra klubbar verkar kunna sälja de där spelare för de typen av summor och få större del av kakan rakt in i klubben igen istället för att det ska gå till mellanhänder? Så man kan fundera lite på AIKs arbetssätt kanske, i den bemärkelsen. Sen, jag menar inte att, jag tycker dock inte att de har lyckats kräva för låga övergångssummor sett till vilka kvaliteter på spelarna de säljer, utan jämför man med Norrköping så hamnar nästan andra klubbar i Allsvenskan i lä. Men som Peter Hund resonerar också i det här inslaget i Dplay som var väldigt bra när det gäller det där, typ om hur Norrköping har jobbat, att de hamnar i ett starkt förhandlingsläge när de har kunnat sälja spelare för stora summor och visat att spelarna presterar utomlands. Det vill säga, du köper inte grisen i säcken i Norrköping, utan om en spelare har lyckats där och säljs utomlands, så det stämmer ju förvisso inte riktigt. För vare sig Alexander Fransson eller Linus Wahlqvist eller ett par andra spelare, Tefade Teke och sådär, har ju varit strålande när de har gått utomlands. Men det finns en hel del exempel på att det faktiskt lyfter även när de har gått därifrån, och att det är därför när de sätter sig i förhandlingar att de kan börja på en ganska hög nivå.
Alex Westlund då, bara kort. Vilka andra tror ni i AIK kan, AIK kan förlänga med utöver Seb, Lustig och Buda? Ja, vi har ju gått igenom. Sebastian Larsson kommer förlänga. Janosevic kommer också förlänga med ett år. Han har ett kontrakt på bordet som jag skrev om idag. Lustig med all sannolikhet också. Sen kan man, om man som Alex Westlund vill ha svar på det här, då kan man alltså gå till en premiumartikel som jag har skrivit. Och där finns det utförliga genomgång av AIKs trupp.
Poddens första retsticka, Mr. Abasi, skriver så här: ponera att ett regnmoln skulle förfölja er under ett dygn. Oavsett vad ni försöker så dyker molnet upp och regnar på er. Vem hanterar det bäst av er två? Motivera gärna. Ja, det är ju du såklart som hanterar det bäst. Du är ju mycket tåligare än vad jag är.
Ja, det får jag ändå. Det
du utstår det mesta, ja, faktiskt. Det ger dig rakt upp och ner. Sen lever du ett i snitt sämre liv än vad jag gör, för att du står ut med så mycket dåliga grejer hela tiden. Men det är en annan diskussion.
Du parerar alla olyckor bättre än vad jag gör. Du har liksom bara, blåa moln på himlen. Affel Fredrik Wikström: hur många knock har du druckit idag? Hur många minuter var du åker du veckan? Har du lyckats få ner din dator i datorväskan än? Jag har druckit en Nocco idag när jag var och gymmade.
Otroligt.
Hur många minuter var jag åker i veckan? Jag har inte så många nu längre, men det blev väl 5-10, ja, 15-20 kanske då. Och datorn har jag nu mera i min datorväska som jag fick av en snäll läsare, och den använder jag nästan hela tiden.
Otroligt, det händer grejer.
Dom Oscar, är Christiansen så oförrättad för att han drar i vinter istället? Nej, det tror jag absolut inte.
Daniel Stare: kan en assisterande tränare bli årets tränare? Jag tycker inte att det är en orimlig fråga att ställa. Däremot är det alltid svårt att utvärdera assisterande tränares jobb.
Men vem syftar han på?
Det skulle vara någon i år då.
Eller menar han att Afir Afrasham inte har licens?
Inte står listat som huvudtränare i ÖFK. Ja, det kanske är det han menar. För då vill man ha Martin Rydström istället då. Eller är det Theodor Olsson som ska få det? Är det han vill ha? Han håller väl på Sirius, tror jag. Jag har ingen aning. Det är alltid svårt att utvärdera att assistent. Det finns ju enstaka exempel när man tycker att man ser sån här oerhörd korrelation. En sån var väl när Ferran Sobira lämnade Sundsvall och man bara, aha. Olof får förmånen att ställa veckans sista fråga. Om era barn blir fotbollsspelare, kommer Disco läcka ut silly news om dem för att behålla platsen på tronen? Eller hålla på det för husfriden?
Nej, behålla på det för husfriden, det gör man ju alltid i så fall.
Jag var otroligt glad över att jag fick reda på att jag överhuvudtaget skulle bli pappa innan du berättade det för mig. Det har jag sagt flera gånger här.
Ja, exakt.
Det kändes skönt faktiskt att det fanns en sån gångordning någon gång också. Det var det hela för den här veckan.
Det var det.
Vi får se om man har hunnit publicera någonting till nästa vecka. Det jobbas på här i kulisserna.
Vi kämpar på. Ja. Men vi kan i alla fall konstatera för alla som har missat att Jesper Tolinsson är alltså såld från IFK Göteborg till Lommel SK. IFK Göteborg har gått ut med det nu.
Ja, det där har jag hört så många gånger nu.
Hej då!
Hej då!
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Claes Granström. Expressen samarbetar med Podplay, en ny podcastplattform från Bauer Media, där du hittar Expressens poddar och förstås även en massa andra poddar. Du kan lyssna antingen via podplay.se eller i appen Podplay.